Ja, när han hade varit i hytta i stund och liksom hade roat sig lite grann där då, så bara vidare ute. Och då köpte jag iväg att det var radiosändare med i bilden och kollade då lite var. Och vi for ute längs den gamla skogsvägen, det var ner till Batchen. Och det kröt med något evigt snedgörande, för man var inte säker på om det kunde vara där. På grund av att Isak och Björnsen var tagna. Och men nu kom oss nu över vägen, ja, och över bron och ner till Årvik. Och helt ut på en liten kaj där ute i Årvik. Och det var en liten polle och runt det ligger för fyra nöst. Och det var en Martin eller så här det kunde vara som var uppe hos hos han, vad heter hon?
Kolarvik.
Och fick låna båten, som det hette sig, och låntog den.
Men då, Ingvar, då var du samlade alla i Bjoa-gängen?
Utan Nils Lillebø. Han var inte med.
Inte Nils Lillebø?
Nej. Han kom senare efter att han var i Lierhytt. Men det var rätt nog. Någon rodde över fjorden och fick båt hos Lars Håvardsson och kom rådandes tillbaka igen med den som de hade fått låt i Årvik och drog han in i Nöst igen. Och resten av oss då rodde till Håvardsson och till Röjtjenäs. Och där på Röjtjenäs då tog vi in i Löa och det var höj. Det var en högsumma som hade det som ferieplats detta här. Och då var vi ner i höjden, de som inte var på vakt av oss. Höstevakt och det var Rasmus Gausvik och mig. Det var kallt och något och fjorden hade fråset till, men ganska tynn is. Så det gick an att slå mig i åra framför båten då. Så det gick an att komma sig fram. Och så går man sig ner i höjden där då i den här Löå. Och där var jag så händig att jag går med ner på en kasse med saft, råsaft, sötesaft. Och då behövde man något att dricka och svulten var mot. Och jag fann något saft som man kunde då dricka och dela en död. Och så det var det Martin som sa, de måste göra detta utan i stället. Men det blev nog gjort lika väl då. Och så ut på kvällen, sent på kvällen, så var det en ny avmarsch till länsman Fjärtofs hytta i Lielvattnet. Och Katrin var det vet jag om det var den 13 eller 14, det var väl helst över den 13, tänkte jag. Nej, ja, det var i alla fall sent och mörkt bara. Och det var ett gott hus, god hytta och det var ve och man fick varma upp hytta och så bodde man fyra om natten, man kunde se fyra om dagen. Och när man bor så kunde man då se och kanske på och tog man på vakt hela tiden där ute med stängen och handgranater hade med i massevis och pistoler och
ammunition
och tio blev detta möjligt till och sen fick vi in i dessa vapen och lada och tro att allt var i orden då. Det var ganska roligt där, men Sverre hade sändaren igång.
Där borta?
Ja då, ifrån Hytto. Ja. Och tog emot och gav medlingar.
Hur länge var du i Hytto till
Fjärfot? Ja, det var detta här då. Röjtjenäs, ja, ska man köra 14. Tack, 14. Det var där ifrån 14 i 12 till 3 i 1. 14 i 12, 44 till 3 i 1.
Och mat och slikt, hvordan var det forholdene dere med det?
Ja, det var ikke mye greier på, men heldigvis han var med Bjørke, eller han gikk vel for Dale da, men kjente han noen andre Dale med, Harry Dale. Han kom dragende med mat til oss fra Førde, vanligvis i en jutesektor. Og det var med helst poteter, det gikk på litt sild da. Jag kände en stor kost akkurat.
Jag hade ju en gång så fick med ost, gröna ost ifrån Högersons mejeri. Och det var så rikeligt att vi la vanlig brus som pålägg upp på den. det var en gang, de fleste gangene så var det gjerne for lite. Men den gangen var situasjonen omvendt. Det var først Gaudaost, og så var det skjeven som pålegg.
Ja, men jeg husker en gang da delte vi en solsild. Det var disse storsildene som de salte og røykte uten å sløye de. Det var ganske, jeg tror det var sånn islandssild, så er det sildvann. Men det var jo, kanskje var ni, og da var han ifra Ålgård, han disponenten for Ålgård Ulvalefabrikk kommet, og Nils Lillebø kommet, og Lars Håvardsson kommet. 9, 10, 11, 12, og 13 mann skulle dere i sild. Da ble det litt lite. Men poteter hadde vi nok, men det hendte litt fraus, for det er iblant så måtte vi ned og hente dem. Det var ikke alltid rart man kom opp med setjen. Og så var det da, det hendte dem, og frosten hadde vært gode støtt med dem, så de var søte.
Men dere hadde altså et vakthold hele nettene?
Nå til dag.
Dagen opp?
Ja da.
Men kunne dere vise dere ute?
Ja, vi var jo ute, men vi lå i sånne her oppe fra hytte, var det en liten sånn ujevne høy, så vi hadde liksom gass i gropen da, sier da. Og på de nærhetene var det sagbruk, og der jobbet to mann med skjering, altså skjering av tømmer. Og den veien, hvis vi får komme, så måtte vi nesten komme den veien, for det var den vanlige farveien. Så det hadde vi oppsikt med dette her hele tiden. Og om natt så gikk vi rundt hytta. Vakten gikk rundt hytta. Hele tiden med våpen klar.
Så var det å sove om dagen og være oppe om natta på grunn av røyken fra skorsteinen for ikke å markere at det var folk. Og tvers over hytta der lå lier lønner. Med flere hus, og de kunne jo ha se at det røyk fra hytta, de måtte for alt i verden unngå.
Men det hadde gått fly over oss, to ganger i alle fall. En gang det var plassene som er ute på haugen, og plutselig så kommer det et stort fiser, heter det der. Det er det flyene de vanligvis brukte. De var bygd av balsatre og bambus, og bare for rekognosering. Og de hadde ikke stort mer ombord enn et fotoapparat. Så det er jo ombord i et sånt fly på Bardufoss når man kom fra England. Og det var veldig spartansk utstyrt da. Men det tog ikke mer enn 60 meter for å gå opp, og litt lenger for å lande. Og små.
Men når det gjaldt da det videre forløp, dere lå i dekning i denne hytta til lensmann Fjørtoft. Men Sverre Andersen hadde da fått melding til England og hadde fått avtale om å hente dere. Ja. Men dere måtte jo komme ifra Sveio og ut til kysten.
Ja, først var det.
Og hva skjedde da?
Først var det snakk om at Sverre spurte om å kunne bli hentet i Ålfjorden med Sønderen fly, de store sjøflyene. Men det ville de ikke være med på. Så var det snakk om å sende oss inn til Bjørn Vest, som lå inn i Matrafjellene. Det ble heller ikke aktuelt. Og så kom jo beskjeden om at vi skulle til klubben, og vi gjør det til England etter Kjetland derifra.
Og det var avtale om at klubben, Løvesklubben, fra Nidlesøyna,
ja.
Han skulle komme og hente dere i en eller annen plass der.
Ja, det var bestemt på forhånd. Det var i Førde, ikke akkurat inn i hovedførde da, men liten våg, litt grann sør for Førde, våg i hovedvågen. Og der, når vi kom ned der om natta, så lå det en god del med ved som han Ragnar Bjørke hadde bestemt, levert på kajen av en bonde. Og denne veien hjelptes nå til å bære ombord. For vi kunne ikke få gå ifra Førde før klokken var 9. Tyskerne hadde forbud på grunn av lys. Altså at vi fikk ikke bevegere på fjorden før 9. Så vi hadde jo rätt god tid på oss, ja, och så pröker man ner de sidor i rummet och så hejda i Lövsklubben och Rangvall Björk ner i mitten av rummet så att de blir löfta på luken så skulle vi köra det inte mer var med satt rum, det var ju stora rum detta, ja, men det var i alla fall plats till oss då och prölla tillsammans och så gick vi ut. Men då var det problemet för oss, det var visst vi blev uppdagade av tyska vaktbåtar hade vi ville visitera oss, då hade vi inte haft stor chans. Men en del av en, mesteparten blev stuat på däck, så det såg ut så det var i köjta med vi ifrån fastlande och ut öjarna. Men vi blev inte visiterat.
Och det gick upp helt fram till Hildesö?
Ja, så kom vi fram till Hildesö ut på eftermiddagen och då bara mot den här VN, det var så pass många då att det gick förhållandevis fort att begära ifrån köhuset och bratt upp det. Och in i V20 hans. Och när det var gjort så kom det in i huset hans ord och egentligen var först in i källaren och där stod hushjälpen till Lövelsgruppen och stekte på potetkakor. Och på vaxtebordet där låg en kolt, den stora antagligen 9 mm. Och onda risven som hon hade till att fyra i fiberytor med, där låg handgranater. Det visste hon mycket.
Det var ju tuffa egentligen.
Ja, det var tuffa egentligen. Berta Olsen hette hon. Och så fick hon komma in i huset. Och det var nog många folk. Och det bodde då Laurits och Berta. Och han, Nils Robberstad, som var postmarinlöjtnant med station där ute och blev tagit för handelformen på Hildesö. Och hur berättade hur skulle ha en dotter som igen hade en dotter på sig, men henne såg inte jag. Och när det var övernattning där så var det det äldste, Martin, för exempel, och Udart, han hade tänkt sig med. Jag fick sova inne i huset, men som jag andra med, nu sov jag i gammal luva i
höjen.
I höjen, ja. Och matastället, jag kanske huskar mig att det var lite kring mat på det, jag hade engelska på sikt.
Men om då tiden skulle vara kommet, och det var avtalt att båt skulle komma in till Lundå, Klockelsvågene.
Ja, Hildesö först då. Alltså det kom Selberg på radio, det var den vi väntade på för då hade inte mer kontakt med Sverre. Det var ju igen i han då. Och
Rasmus
var igen i Sverige och nej.
Rasmus Gausvik, ja.
Ja. Så väntade man på Selberg i radio och det skulle göra som så. Här är det land som hugar med mest.
Och då visste
det var broderns huskar hade skrivit den ner. Och då visste man att ukrainen eller om något då inte på så ville man vänta. Och detta stämde. Men om jag skulle gå ut i möte med den här ubåtjagaren då, när Hitra, så blev det så pass att de måste snu. Den spyrte ner kappen till och så hade väl ge galet precis som hade snu. Men då hade aldrig Hitra fått signallys ifrån Köjto och det kom hit oss in till Torkelsvågen, inte in till Hildesö. En kontaktusvågen, men det var helt lugnt och stilt. Och det gick ombord och för mig, gick ner och fick oss mat och det var skicklig mat också. Så hjälpte man hans Sörejde, då var han helt hans styrman Sörejde. Birger?
Ja, han var hamnechef i Högelsen. Ja, det var han som hade uppdrag att passa på Högelsen hamn.
Ja, Högelsen bland
slängning och flykting. Ja.
Då var han med oss och låste utstyra hans, för han kom alltså med hit upp till Norge. Ja, och hade mött utstyr, så skulle över i Köjto. Och när vi var väl färdiga med det så fick vi oss en skicklig god middag. Det var svinastek och surkål, söta kakor och skicklig kaffe och rök och stora ting för oss. Och så gick vi ut i havet och kom ut i en skicklig storm och blev sörjlig körsjuk allman.
Alltså offra, tillsammans gick
skulle. Allt gick den galna vägen. Och pösen som man hade till grönna med sko kastade upp i den, begynte att sejla i hytt och väsen. den sto fra gårde, og den, ja, det var ikke noe hjelp.
Men tross alt dette så var det jo den store lettelsen,
at du
var på vei til fridommen.
Og hjelp meg.
Og når han, styrmann Sørøyde, han kom ned da i salongen bak der med vas og i hatt og frakke, så sier han det at han skulle i land. Ja, nå ser du hvor langt vi kommer, sier jeg. Nå får du skikke beskjed hjem til foreldrene mine, som da bringer beskjed videre til de andre som de vet opp, at nå er vi kommet så langt. Altså, jeg tenker på den tryggheten som vi da følte med å ha så langt. Og så sier han det at ja, det skal jeg gjøre, sa han. Du skal gjøre det på den måten, sier jeg. Du skal kontakte bror din, som er skolelærer i Bjoa. Og så kan du få han til å gå til foreldrene mine og varsku at nå er vi kommet så langt, så nå er vi sikre. Og så ble det da en avtale at hvis han gjorde det, så ble det min jobb. Det var en av litt utenom reglementet kanskje, men jeg skulle gå på den norske hospitalet i London og bringe helsing til kone hans, som var sykesøster der. Det gjorde det.
Ja, og da er vi kommet til slutten på dette kapitlet, men et nyttet i England, og kanskje vi burde snakke med Kirsten om det som skjedde da de siste dagene etter at Eikås var rømt ifra. Ja, du Kirsten, du var jo her i Eikås når denne dramatikken gikk føre seg, og det var jo klart at Sverre han måtte rømme under, og far din måtte rømme under, og kan du fortelle litt om
hva som... Far var akkurat den dagen med på kallet og skulle handle, hadde helst og kjæra med seg. Og så sto han der, og så kom han, og mens han står der så kommer skjøyter inn med tyskere, og han ante jo hva det var der, og så gikk han inn til Johannes som spurte hvem de hadde spurt etter. Men de hadde heldigvis ikke spurt etter han. Men da skundet han seg ut og kjørte opp gjennom så fort han kunne. Og når han kom opp til Dalsbruken, når han kom ut av syne, så ingen kunne se han, da jagde han på hesten der han kunne. Og når han kom opp til Dalsbruken, så hadde naboene sagt, ja, i dag var det noe som var trist. For hesten til Martin sprang, så han hadde den vondet til seg. Og så kom han hin, og husker så godt han kom hin. Nå er de her sammen, så han har kommet til å. Og da var det bare en ting, og hjertet pakket ryggsekken, og kom i beskjed til de som var her, og kom han seg av sted. Og det var fordig ute gjennom.
Og Sverre, hva foretok han seg?
Ja, du vet, da han gjorde seg klar å foke
han
og
han tok vel med seg
radio og sette alt med seg, fordi han var redde. De visste ingenting, men de var redde at de visste om sendaren.
Ja.
Og hvis de visste om den, da var jo alt håp ute, liksom. For da regnte de med at de måtte evakuere hele familien. Men så lenge de ikke kom, for de regnte med, hvis de hadde visst at det var sendaren der, så hadde de kommet med en gang.
Hva tenkte du da? De for over disse to som var...
Ja, du vet, den var så oppe.
Din kjære?
Jeg tenkte jo ikke, tror jeg. Men vet du, man var liksom så oppkjøpte på det som var, at det var liksom å få det en sted. Og nei, men jeg tenkte jo det, at det var kanskje den siste gangen vi så det. Og det tenkte far opp.
Ja.
Men det var jo... Da var jeg jo ung, men jeg har tenkt mange ganger etterpå. Hvordan han måtte føle det, så måtte reise derifra kona og fem små borden, jeg var jo voksen, det var fem små. Så, men han tok sin Gud i sin, så det står i sangen, og lyttet på at det ville gå godt, og han gikk utover, så sa han det, etterpå så sa han det, når jeg gikk utover, så han lå seg, Och så såg han den äldsta systern i huset hur är det då? Hur kom jag så skulle? Jag är munnen på sjön igen, tänkte jag så. Men så kom den 91 salmen för mig. Och där står det bland annat att det har fallit 1000 vid en sida, 10 000 vid en högermån. För dig ska lite nå. Den kom fram också. Och då var det det, det sista han såg det då.
Men kom Sverre tillbaka igen för att hämta ett eller annat?
Ja, de var tillbaka faktiskt snart två gånger. De kom tillbaka rätt så djur. Men vi fick ju inte veta någonting. Och det var. Och mer spört om de
var... Men du snackade?
Ja, vi snackade igen. Vi bland annat så ska jag berätta en liten historia. Den minste barommen, han var så liten att hon snackade. Och han vaknade. Och så var det något trygga på hans, där han gav det dos. Och han tog för att slå till, han hade fått bombom. Och så några dagar efter på, så ställde han det till söstrarna, eller söstrarna. Och han hade fått bombom i sjöman. Ja, men kvinn var det? Nej, han kunde inte berätta något, det var man. Och jag hade helg i som hon säger. Och det gick hårt in på han. Nej. Han kunde ju säga något. Väldigtvis.
Och så måste jag spöja dig om en annan ting, Kirsten. Efter att det var alla hade förlatt dig hos dessa rämlingarna då. Så kom då tyskar till Gans.
Ja, där kom då. Det var väl inte första dagen kom vi, men den andra dagen. Och då blev jag sen bort den här våren, för de var rädda. Att de tog mig som gissel sedan jag var vuxen. Och säger den mor, hur var ju alena, men stod mitt i julavengöringen, det var rätt för jul. Och min hittade på att göra rent den dagen, och så såg man ut där ute. Och sa det när jag såg de kom, och då gick vägen, så när de svingade mot den gamla löga. Och jag såg det där, sa, så skulle det sig lög. Men så kom de in, och de lade, de hade som svärt, kylgrör med så glad på bänken och då blev så olika så. Och då kokade kaffe till i. Och det täckte jag med smör i kjorna för vi hade förlöst lite smör. Men det var våldsamt. Höftliga och grejerna henne. De sa inte att de skulle bara ha fart i far och han var. Han var i ölsau. Men visste inte om han kom igen idag. Det var bara det att de ville låna hästen. Och ja, den får du säkert låna, sa hon. Så, och de skulle ha brukt på hästen. Och det blev inte mig, det gjorde gett med det. Och senare, och de ville komma igen, sa de. Och hver gång det ringde på dörr och inte den tid så trodde man det var tyskare. Men de kom sen. Eller visst inte igen.
Men nu har du kännskap till hur Sverre opererade utan... Förlåt, Eikås.
Ja.
Och han, man har hört det att han var med i Hytto i Viavattnet.
Ja.
Men efter att det får så får han sin egna väg också.
Ja, då först så var det då i en vanlig hytta där. För de måtte förlåta Fjärstorps hytta.
Han och Rasmus Gösson.
Han och Rasmus Gösson, ja. Och de måtte förlåta den för Fjärstorps hade lekt snickrar. Då skulle hela Hytto. Då kunde jag inte utsäkta det längre. Så de måste in i en annan hytta. För det var något med det felaste jag var med på. För det att det var inte ung. Och det var bara, och de ville få, de måtte upp på något då för att inte frysa.
De ville frysa ihjäl.
Ja, de ville frysa ihjäl. Ja. Och de hade skicklig god sov på sig, men det var för kallt. Men så kom de då till Uarijo. Och där fick de det.
Ja.
Ja, där var det en kapten Larsen, så var det lejdena väl, på grund av krigen, och de hade lite dyr, och där... Så
det var en högersön alltså?
Ja, det var en
högersön.
Ja, jag tog jag nog den, men jag tog en lejda under krigen.
Ja.
Och det var ovejlöst. Så där då hade det gått. Men det var inte så långa stunder, för därför var det så svart som i högersön. Så det var så många de måtte ta sig av, så då flyttet jeg til Långårdsdal.
Ja, fant de ut då at det var uttrykt der vi var?
Det var så mange som ble ytterlyst, Og de mange, det var så mange de måtte få plass der, for det var ikke plass, rett og slett.
Men Lommersdal, det er jo en, et dalføre opp forbi Garen, Jordal.
Jordal, ja.
Og der hadde de en slags leir, har jeg forstått.
Ja, da.
En teltleir.
Ja.
Oppe på en høgde, som de hadde veldig godt utsyn over dalen nede.
Ja.
Slik at de hadde en viss kontroll på hvem som kom.
Der var det heller ikke vei. Det var to ganger garante. Nedlagde garante.
Ja.
Så de brukte jo det ene huset der.
Det var husmannsplass, vel?
Ja, det var vel det.
Ja.
Så det var heller, der måtte de ro. Det rodde de som regel over vattnet for å komme der til. Så, og der var de da. Det krevet han.
Ja. Og så kom han tilbake igjen til Eikås.
Ja. Så kom han tilbake. Og de fikk, tenk så stort, vil jeg si. Alle kom tilbake oss. Det helsa vi i dag.
Men han var en veldig forsiktig kar, Sverre, og han var en type som kanskje var forsiktig i den grad som andre kanskje synes var
hjelpelig
for langt. Men du fortalte historien om hans far.
Han kunne jo ikke kontakte familie eller noen som han kjente. Og i 45 så reiste han til Haugesund, ja, og vekk og ringte på i leiligheten som de hadde før krigen. For der kom det en dame ut og spørte henne. Og da fikk han vite at faren var død i 40.
Og mor hans var død tidligere?
Ja, han miste mor, han var 7 år.
Men så fikk Sverre prinsesso, og ikke akkurat han var kongerike, men han fikk det som dere var. Og det ble bryllup og familieliv og
pensler.
I 47.
Ja.
Og han fikk sitt arbeid i Haugesund, var det så?
Ja, han hadde sitt arbeid i sivilforsvaret. Det var min hele tiden,
ja. Og han var ordfører i Torvestad kommune.
Gamle Avaldsnes.
Avaldsnes og Forlansen, ja. Ja.
Og den siste ordføreren i Avaldsnes.
Ja. Og det var før en de gikk inn i den, så det var Karmøy i kommune. Ja, og han var med i litt av kvart av styr og stedet ellers.
Ja, da. Han var med i politikken.
Ja. Men så, dere fikk familie. Hvor mange båten
var dere? Det var fire.
Ja, og men så ble han veldig dårlig. Han fikk slag, var det det?
Slag, han var 65 år.
Og hva årstall var det?
80.
80, ja. Og da ble han lenket til rullestol?
Nei, han gikk klart å gå. Han lærte å komme seg sånn at han gikk. Men han mistet tall.
Ja.
Så
han kunne ikke summere. Hva tid døde
han da? Han døde i 6 år bort. Han var 26
år. Ja.
Han hadde gledt seg hele tiden til å bli pensjonist.
Ja.
Nyttet pensjonist her. For han hadde vært i arbeid, for han var 14 år. Han var 14 år når han reiste til kjøs.
Og jeg husker han sa i et intervju en gang at de fikk jo ikke noe belønning for dette.
Nei.
Erling Arnesen har vært inne på dette spørsmålet. Hva fikk de egentlig til takk for innsatsen sin? Både dine foreldre og Sverre.
En fikk medaljer. Men hva hjelpte den en medalje? Nei. Så vet jeg ikke. Akkurat belønning. Jeg vil ikke si det at vi skulle ha noe belønning, for vi gjorde det jo for friheten. Men i alle tilfelle så synes det du skulle ha rett på en skikkelig jobb. Det synes vi da. Det skulle vi synes vi skulle ha rett på.
Og stakkars Mori som gikk her og spredde og lenge.
Ja, alle henne.
Hadde ikke noen gang vatten i huset?
Nei da. Og når jeg tenker på hva de Då står ett spörsmål i det där schemat. Det är så högast av allt, och det vill säga farmor. Kan dig sätta sig ut för?
Ja.
Vill jag säga. Ja, russiko. Då var han ju väldigt jäkert. Men tänk för en russiko vi tog på sig. Men far följde det aldrig som ett offer. Aldrig. Hans far gjorde det. Jag tror han hade gjort det en gång till. För friheten, den stod högt.
Ja, bägge to, både farlin och Sverre gav uttryck för detta i ett intervju.
Ja, ja, ja.
Det var det viktigaste.
Men friheten är för den mösta. Ja. Nu vill jag säga, ni var väl ibland i helgekasta. Här i landet får man varligt flytt något upp i här. Så man kunde ju mest att säga att man ville göra vad man ville, men då hade ju nästan inte rätt att tänka.
Och allra sist då, Kirsten, så har man snackat väldigt ofta om Rasmus Gausvik. Och han kom ju in här som en hjälpesman till Sverige.
Ja, det.
På slutet av krigen, tror jag.
Han kom här i våren 44.
Ja.
Så han var med det sista året.
Ja, och han kom här och gav sig till här i grund av att han ville bemöna arbetstjänsten.
Ja, och han kom också in liksom som hjälpesman här på barn. För, han var ju syskonbarn och mitt.
Ja.
Ja, men var faktiskt för att de var syskonbarn.
Ja, syns du det är rart idag att se tillbaka på allt det som
Jo, det är rart att se tillbaka på det. Det är ju när vi har fått så det verkligen har gått så lång tid sedan det skedde. Det skedde var väl...
Men du fant Loko i livet, du?
Ja, han
gjorde det. Han Loko i livet.
Kömästern sa det i bröllopet vårt. Att... Ja, det är inte ofta det är sådana att hon kommer bli kvig för att du ska finna barn.
Så det var romansen i Ekås.